En podcast från Aftonbladet.
Podcasten presenteras av Prisjakt. Jämför reapriser. All Black Friday på ett ställe.
Samtidigt som Ryssland fortsätter sitt anfallskrig i Ukraina ökar de nu också trycket på NATO. I norra ishavet, norr om Sverige, har de nyligen sjösatt en ny atomdriven ubåtstyp, tänkt att bland annat kunna slå ut NATOs försörjningslinjer mellan Nordamerika och Europa.
The Khabarovsk nuclear submarine is powered by a nuclear reactor and according to Defense Minister Andrei Belousov, it will carry various weapons and missiles. The launch comes as Russia steps up its nuclear weapons program, having carried out two separate tests over the past week.
De senaste åren har Rysslands marina styrkor blivit allt mer koncentrerade i norr. Syrien vill inte längre ha en rysk marinbas i landet och Turkiet har stängt ett strategiskt viktigt sund för militär sjötrafik. Så att ta sig ut via Medelhavet är svårt och numera är alla länder kring Östersjön, förutom Ryssland, med i NATO. Då kvarstår hamnarna i nordligaste Ryssland för krigsbåtar. Och Norges försvarsminister sa nyligen att det största hotet från Ryssland nu är just ubåtarna. Så, hur svarar NATO på det ökande ryska ubåtshotet? Och vad händer med Sveriges nya ubåtar som både blivit kraftigt försenade och dragit iväg i pris? Det ska vi prata om här i Aftonbladet Daily. Jag heter Love Isaksson Svensén. Och med mig för att prata om det här har jag Niklas Wendt, försvars- och säkerhetsreporter här på Aftonbladet. Hej Niklas!
Hej!
Varför satsar Ryssland just nu på att rusta i norr, i de här nordligaste haven?
Ja, för att det här området har en alldeles särskild betydelse för Ryssland. Alltså vid Murmansk i norra ishavet så har Ryssland de flesta av sina strategiska ballistiska robotubåtar. Och det är de som ger Ryssland det som heter andra slags förmåga. Alltså att om Ryssland överraskande angrips med kärnvapen så att alla deras markbaserade vapen slås ut, så kommer de alltid ha en ubåt någonstans ute i världshaven som kan slå tillbaka då. Och det är tänkt att det ska verka avskräckande. Så att skydda de här baserna, det är ett så här vitalt strategiskt intresse för Ryssland. Det har alltid varit det egentligen. Det som förändrats de senaste åren av kriget i Ukraina och den fullskaliga invasionen är Rysslands strategiska läge i stort. Ungefär så här har jag hört då en centralplacerad person i NATO förklarar att före invasionen 2022 hade Ryssland fyra västliga vägar ut i världshaven. Men nu är två eller tre av dem helt eller delvis stängda. Så hyran av flottbasen i Syrien är uppsagd. Turkiet har stängt på spåren så man kan inte ta sig ut i Medelhavet från Svarta havet längre. Och Östersjön så har Ryssland ett jättestort underläge mot NATO nu efter att Sverige och Finland gick in i NATO. Och då återstår den här norra vägen ut i Atlanten, vilket gör att dess vikt har ökat betydligt för Ryssland. Den har blivit ännu viktigare.
Så Vladimir Putin, han har nästan tryckts upp norrut, eller?
Ja, på sätt och vis kan man ju se det så, att det har blivit så.
Och Putin ökar trycket i norr. Hur svarar NATO? Hur svarar Sverige?
Sverige håller på att köpa in ett antal fregatter då, som är lite större än de korvetter som vi har nu. Det är fartyg som kan ha större besättningar och mer förråd och vara ute längre till havs och ha mer kvalificerade luftvärnsrobotar och så. Och en av anledningarna till det är ju att vi behöver kunna verka i det här området också. Att ta ett större ansvar längs norska kusten och upp i Nordatlanten och Norska havet. För just nu har vi väldigt svårt att uppträda med krigsfartyg. Vi har ju små fartyg eftersom vi har varit inriktade på att försvara oss mot en kustinvasion i Östersjön ungefär. Men det är ju ett tydligt så här svar att större fartyg som kan vara längre bort från Sverige och under längre tid.
Du nämner norska kusten. Norge som är också med i NATO. Vad gör de? Och syns NATO på något annat sätt där uppe i norr?
Ja, det har ju alltid varit en stor fråga för Norge just den här regionen. Och de har ju väldigt bra koll på vad Ryssland håller på med där uppe. Eller försöker åtminstone ha det. Så de är ju en väldigt liksom central spelare i det här. Att följa ryska rörelser och se till att de inte kan etablera någon typ av sjökontroll där uppe.
Hur bra är Rysslands ubåtsflotta skulle du säga?
Ja, men det är uppenbart ett område som Ryssland prioriterar. De har Jag har tagit i bruk 5 nya ballistiska atomubåtar och 4 lite mindre ubåtar bara de senaste 5 åren. Men de har väldigt många ubåtar i väldigt många olika klasser, så det är ganska svårt att utvärdera deras så här, kvalitet generellt. Och framförallt de äldre håller väl inte så här toppklass längre. Men sammantaget så är det en väldigt potent styrka som man, alltså den kan man inte bortse ifrån, utan den är viktig och kvalitativ.
Om man jämför, vilka har bästa ubåtar? Är det NATO eller är det Ryssland?
Jag skulle nog säga att det ändå är NATO sammantaget, om man bara tittar på det så. Men Kina bygger väldigt mycket ubåtar och ytstridsfartyg, och stoppar man in dem i ekvationen så kommer det se annorlunda ut. Men det är liksom en isolerad, om man isolerat jämför NATO och Ryssland, så är det klart att NATO är överlägset.
Kommer vi märka av att Ryssland rustar norrut? Det är ändå ganska nära den svenska gränsen där uppe.
Jo, men det är ju det. Det surras ju väldigt mycket om den här regionen nu i Arktis och norra ishavet bland politiker och militärer och tankesmedier. Det är ett helt nytt fokus på det området. Att Donald Trump hotar att ta över Grönland, det är ju liksom ett led i det. Det handlar ju mycket om avsmältningen av isarna som gör att det kommer både frilägga nya resurser som man kan vilja lägga beslag på och öppna sjöleder då genom det här området som är väldigt viktiga. Så det är många som tittar på det här området nu och försöker liksom parera varandra och skaffa sig ett bra läge där uppe.
Men om Ryssland nu fokuserar mycket norrut, betyder det att de skiftar fokus från Ukraina, eller kan de hålla det här igång samtidigt?
Ja, de kommer i alla fall försöka göra det, verkar det som. Och det, de ryska, vad ska man säga, utrikes- och säkerhetspolitiska målen går ju inte bara ut på att dominera Ukraina, även om det är det som är det högst prioriterade just nu, utan det är ju att vara en stormakt, att kunna påverka hela sitt närområde, att ha en viss handlingsfrihet och avskräckning gentemot USA. Så att det här utveckla nya vapensystem, att ha just kärnvapenbärande ubåtar, det är ju en del i det som de inte kommer göra avkall på, tror jag. Så de kommer väl göra allt vad de någonsin kan för att försöka upprätthålla den.
Hur oroliga ska vi vara i Sverige för det ökande ryska ubåtshotet? Och hur bra är Sveriges nya toppmoderna ubåtar? Vi pratar mer med Niklas Wendt. Häng kvar! Och Niklas, Sverige ska ju också få nya ubåtar. Vad vet vi om dem?
Ja, det är 2 ubåtar som beställdes då 2015, och de skulle egentligen ha börjat levereras redan med en prislapp på drygt 8 miljarder kronor. Men det senaste budet är att vi kan få dem någonstans 2031-33 någonting sådär. Och nu ska de kosta 25 miljarder kronor istället, alltså en trippling av det ursprungliga priset. Och det är ju kort sagt då inte bra. Alltså Sveriges äldsta ubåt, Sörmland, som skulle egentligen ha avvecklats 2029, den lär få tuffa på några år till. Och de andra 3 ubåtarna i Gotland-klass, de har halvtidsmodifierats, uppdaterats lite grann. Men de kommer ändå vara runt 30 år gamla och nära pension när de här nya A26-ubåtarna i bästa fall då levereras. Och planen för hur vi ska ersätta Gotland finns ju i princip inte. Så vi är i en lite olycklig situation när vi under lång, lång tid kommer ha färre ubåtar som patrullerar våra hav än vi har planerat för. När vi egentligen borde haft fler än vi har planerat för. Så det är ju givet säkerhetsläget minst sagt obra.
Okej, så vi har färre ubåtar än vi hade kanske behövt hoppas på då. Men hur bra är de svenska ubåtarna?
Alltså jag har ingen annan information än att de är väldigt bra. Jag har varit nere i dem vid några tillfällen, bland annat i Skagerrak med HMS Uppland. Men det gör ju inte särskilt mycket för min förmåga att rättvist utvärdera dem gentemot en tänkt motståndare. Men all information som jag har eller som jag har tagit del av tyder på att de är väldigt effektiva på det de kan göra. Och det kommer en sån här ubåt i ett slagläge, så finns det ingenting Sverige har som kan leverera lika mycket momentan sprängkraft. En enda ubåt kan ju i princip sänka en hel svärm av ytstridsfartyg på egen hand. Plus då att den alltid är dold förhoppningsvis, så man vet inte vart den finns. Vilket gör det ganska svårt att planera militära företag om man vill ta sig över ett hav där det finns ett så potent hot som man inte, ja, som riskerar att förstöra allting, hela ens plan. Det är ganska jobbig liksom, okänd faktor att göra med.
Och vad tänker du kring att Ryssland testar nya vapen så här nära Sverige?
Ja, men det är väl... man kan väl betona att Ryssland inte har testat eller provsprängt kärnvapen. Det är de testen de har gjort handlar om bärare som kan kärnvapen bestyckas. Så i den meningen så är det inget omedelbart hot eller liksom något fara för radioaktiva avfall eller något sånt där. Men det är väl mer upprustningen i allmänhet som är ett problem snarare än att det är nära Sverige.
Vi har ju varit inne på det här tidigare, hur Ryssland har råd med allt det här. Nu bedriver de anfallskrig i Ukraina sedan flera år tillbaka, men samtidigt har man råd att utveckla nya jätteavancerade vapen och nu ska man sjösätta nya ubåtar. Var kommer alla pengarna ifrån?
Ja, det kan man ju verkligen fråga sig. Nej, men det har ju funnits en diskussion som har pågått väldigt många år där många bedömare har haft väldigt olika bilder av rysk ekonomi och hur uthållig den är och vad den kan prestera. Där den ryska ekonomin hittills har överträffat de västliga förväntningarna, måste man väl ändå säga. Sen är det lite svårt att skilja, vad ska man säga, verklighet från propaganda i det här. Att en del av den ryska utvecklingen har ju pågått ganska många år. Och att man nu säger att man har genomfört ett test av det ena eller andra vapensystemet. Ja, det kanske inte måste betyda en jättestor förändring i praktiken, utan det är mer av någonting man vill signalera och visa upp. Men det kommer ju bli dyrt såklart och tilltagande svårt av allt att döma att liksom upprätthålla militärutgifterna på den här nivån. Det är ingen tvekan om det, men eftersom Ryssland redan, vad ska man säga, överträffat de lågställda förväntningarna, så är det svårt att säga att de kommer, att deras ekonomi kommer kollapsa eller något sånt där. Det har man liksom inte så mycket på fötterna för.
Men Ryssland testar nya supervapen och rustar och sjösätter en ny ubåtstyp. Ska vi vara oroliga här hemma i Sverige?
Ja, det ska man väl inte. Kanske just för det. Det är just de här vapnen som de vill signalera om. Det är ju en atomdriven kryssningsrobot som heter Borevestnik.
Den har vi pratat om tidigare.
Den har vi pratat om förut. Ja. Den kallas Skyfall i NATO-terminologi, så är lite dramatiskt. Sen har de ju också en då atomdriven korsning mellan undervattensfarkost och torped som de kallar för Poseidon. Och de här, vi kan inte riktigt bedöma vilken kapacitet de har. Ryssland försöker ju måla upp dem som väldigt, väldigt potenta och unika och liksom scenförändrande vapen, men det är lite svårt att bedöma utifrån. Så jag tycker inte man omedelbart måste vara jätterädd för just det här. Men de signalerar ju en intention som Ryssland har att skapa alternativ för att penetrera liksom, framförallt USAs missilförsvar. Och allting som, ja, det är oroväckande i sig på något sätt att man håller på med rustningar av den digniteten.
Samtidigt som sagt, när de gör allt det här så pågår ju kriget i Ukraina fortfarande. Vad händer där?
Det verkar nu som att den ukrainska staden Pokrovsk är på väg att falla. Och det, om den gör det, så är det ju symboliskt viktigt för Ryssland, eftersom man inte erövrat någon ukrainsk stad på väldigt länge. Men samtidigt så har ju den här offensiven pågått väldigt länge också. Den har kostat enormt mycket i blod och utrustning. Och att just den här staden faller kommer inte heller betyda ett ryskt genombrott på något sätt. Alltså det blir verkligen en symbolisk seger. Och av allt att döma så kommer det här kriget inte avgöras på slagfältet i den meningen att det kommer någon sorts operativt genombrott eller någon slugtaktik som helt plötsligt fäller avgörandet. Utan det kommer avgöras av vem som kan uthärda längst. Tyvärr då, eftersom det innebär jättemycket död och lidande. Men jag kan inte se det på något annat sätt.
Men de här nya ubåtarna nu som Ryssland har sjösatt, de får man ingen användning alls av i Ukraina då?
Nej, det kan man inte påstå. De är ju mer riktade mot NATO och upprätthålla liksom avskräckning och förmåga att hota NATOs försörjningslinjer över Atlanten till exempel.
Sist här Niklas Wendt, försvars- och säkerhetsreporter på Aftonbladet. Jag heter Love Isaksson Svensén och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.